Kära dagbok, sist Annika var i podden pratade vi ju lite om hur öppna vi varit i våra processer och att det kändes lite galet i efterhand. Men att det då på många sätt var väldigt hjälpsamt, att det finns något i att dela med sig av det som är skört och sårbart mitt när det händer. Och i synnerhet eftersom det hjälper för många andra. I veckans avsnitt ska vi få vara med, verkligen mitt i en IVF, med de underbara Elin och Mario. Avsnitt 151 av podden Jag vill ha barn och på länk direkt från kliniken, Elin och Mario. Hej!
Hej! Hello!
Hur mår ni?
Oj du.
Jag mår bra, jag är mest peppad och lite nervös, men Mario är nog ångestnervös tror jag.
Jag är jättenervös. Jag har ju en case of emergency morfin kvar som jag tänkte ta som lugnande. Egentligen tänkte jag ta den innan podden. Nu glömde jag det. Ska jag ta den mitt under podden nu? Vi får se.
Ett fyllavsnitt har vi faktiskt aldrig gjort förut.
Jag tycker själv att jag är ganska härlig på morfin. Kanske att
du börjar bli van nu också.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och nu vi ska sätta in lyssnarna lite, för er som inte har träffat Elin och Mario tidigare, så har de varit med i podden två gånger, avsnitt 128 och avsnitt 138. Och i 128 fick vi lära känna er och fick reda på vad ert så att säga problem har varit på er barnlängtanresa. Och sen i förra avsnittet fick vi en väldigt ingående detaljerad beskrivning av hur man kan gå tillväga för att hantera just ert problem. Mario, om du ska berätta då, lite kortfattat för nytillkomna som inte orkar gå tillbaka och lyssna på det andra. Fast det tycker jag verkligen ni ska göra, men om ni nu inte gör det. Vilka är ni?
Ja, vi är Elin och Mario och vi bor i Malmö. Och vi försökte skaffa barn i ett år och innan vi sökte hjälp, och då fick vi reda på att jag har azoospermi, och det betyder att man har sädesvätska utan spermier, helt utan spermier, och då var tvungna att göra en operation. Vi gjorde två operationer, en där de sticker in en nål och drar ut vävnad och söker upp, letar spermier där, och då hade vi sån tur att de faktiskt hittade sju spermier, runt sju spermier i alla fall, vilket är otroligt få, men det är ändå spermier. Och sen nu förra veckan så gjorde jag en så kallad mikroteseoperation, och där går de lite mer, det är lite mer säkert ingrepp eller vad man ska säga för att hitta spermier. Så där skär de upp pungen och så tar de och tittar med, jag tror att de även skär upp
testiklarna
också, och så tittar de in i testiklarna med ett väldigt speciellt mikroskop där, och där kan de då se bättre var det finns störst chans att hitta spermier, och sen plockar de ut vävnad från de ställena och söker igenom den efter spermier då.
Så spännande alltså.
Och de hittade spermier där också.
Jag tänker att om vi backar lite, så har det varit bra att vara med på podden även den andra gången?
Ja, kul, ja.
Ja. Ja. Vi älskar att vara med när båda.
Ja, vi älskar när ni är med också. Det är ju win-win. Men jag tänkte på en sak som vi pratade om förra avsnittet, att det var väldigt många som hade hört av sig efter första avsnittet, men att alla de som hörde av sig var kvinnor som levde med män som har azoospermi, men det var inga män som hörde av sig. Och du bjöd ju verkligen in till det, Mario. Har några hört av sig?
En man har hört av sig.
Det är helt galet alltså.
Och han verkar vara, han är grym alltså. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han är någon slags influencer också. Jag tror inte
också.
Ja, förutom att han har alltså spermi.
Ja.
Så han, även
jag trodde du menade att vi var influencers.
Nej.
Har du och han haft lite kontakt helt enkelt?
Vi hade ett litet snack. Mm. Och det var väldigt härligt. Och han verkar riktigt härlig. Sådär. Och så bara så snackade vi lite om att han skulle försöka boka in en mikrotese och det var lång väntan och sådär.
Just det.
Snackade lite om hur det kändes och så. Och det tyckte jag var väldigt
så då passar vi på att skicka gör en till uppmaning och shoutout till er män där ute och kanske då ni som lever med män som har spermi. Mm. Det finns broderskap att hämta som vi
absolut, absolut. Säger.
En annan sak som jag pratat om tidigare som vi inte får glömma att prata om idag tänker jag, det är att ni har också samtidigt fört en kamp om vem som ska betala den här behandlingen. För ni är ju så att säga berättigade till hjälp av landstinget, men den här behandlingen går inte att få i ert landsting. Berätta. Nej. Vad har hänt där?
I nya patientlagen som gäller i hela Sverige är att man har rätt att söka vård i vilken region man vill. Och då har man också automatiskt rätt till den regionens alltså avtal som de har med privata aktörer.
Mm.
Och till slut fått telefontid och förklarat det är de här paragraferna, här står det här och det här och det här. Och ni kan ringa hit och hit för att få bekräftelse på detta. Och till slut så fick vi det då.
Mm.
Och så bad de om ursäkt liksom, att det hade tagit så lång tid och att vi behövde göra allt det jobbet och så.
Men så hurray lite.
Ja, det var verkligen gött. Hurray.
Som en liten blink till er andra att stå på er kan vara värt.
Ja, alltså om så alla, var ni än bor i Sverige så kan ni göra på detta sättet. Det kan vara lite klurigt om er hemregion erbjuder samma. Men jag tror inte det vet ju inte jag eftersom det har inte gått in så mycket. Men det,
ni har rätt att få det. Om de säger att ni inte har rätt så är det för att de inte vet själva. Alltså ni ska ha det helt enkelt.
Mm.
Annars så ringer ni oss och så hjälper vi er.
När vi sågs förra gången, då hade du precis gått igenom den här TESA operationen. Får vi nästan ta och kalla det, va? Ingreppet kanske man säger.
Ja.
Och så hade ni fryst ner 7 glada spermier.
Mm.
Otroligt spännande och roligt. Och så stod ni då inför att göra en IVF, alltså ett äggblock på dig Elin och en mikrotese på dig Mario samtidigt. Blev det på samma dag?
Ja, vi kom hit 7:30.
Mm.
Och så fick Mario en massa tabletter och sen åkte han ganska direkt in. Eller åkte, du gick då. In på operationsbordet.
Sen dess har du åkt.
Ja, och så fick jag vi fick liksom ett gemensamt vilorum som vi fick vara i, men vi fick inte vara med på varandras operationer.
Just det.
På grund av corona. Så då försvann du in.
Men om vi backar bandet, hur har det varit Elin med hormoner och stimulering och förberedelserna för äggplock?
Alltså det har varit bra. Jag har faktiskt inte haft så jättemycket biverkningar. Jag hade lite ont i huvudet ibland av Cinarela som är ett nässpray som stänger av östrogenet. Och blev lite varm i ansiktet, vilket jag blev jävligt rädd för. För att jag trodde att jag hade fått feber och om jag hade blivit förkyld så hade ju allting ställts in. Men så fick jag reda på att det var många andra som också hade känt så.
Det är ju som en liten försmak på klimakteriet att ta den där Cinarelan.
Om mitt klimakterie blir så, så är jag glad.
Ja, det är bra att du känner så. Har du tagit sprutorna på dig själv eller har Mario varit inblandad?
Mario har tagit nästan alla. Jag fick ta 2 för jag ville testa hur det var. Men Mario har gjort det, vilket jag blev förvånad över faktiskt, att han gjorde det så lugnt, för han är ju så himla spruträdd. Men du har inte verkat rädd alls.
Nej, inte efter första gången. Så det finns också dokumenterat första gången vi gör det. Då var jag lite rädd och pratade om hur fort ska liksom,
jag så höll han sprutan så här långt. Ska jag ta så
jag
här,
såg
liksom?
Det som att du skulle hacka liksom.
Ja, men jag tänkte liksom så här, avgör nu hastigheten liksom här. Då måste jag ha lite typ så eller så här.
Men det gick jättebra, det gjorde inte alls ont. Alltså det gick skitbra.
Ja.
Jag vet att många har mycket biverkningar, så att jag förstår att jag har tur som inte har haft det.
Jag tänker också att det är liksom skillnad på första och har man gjort många. Och sen när man har gjort många så glömmer man bort att man kanske inte tyckte det var så här superjobbigt precis i början. För det suddas liksom ut på något sätt.
Mm.
Men härligt för dig att du har upplevt det positivt.
Det var skönt att göra något också. Alltså vi har ju liksom bara stått still i nästan ett år. Så att alla de här momenten är ju så här, ah, yes, äntligen händer någonting.
Visst var det i maj förra året som ni fick reda på azospermin?
Ja.
Så liksom ett år från att ni fick den informationen till att det äntligen ska göras ett riktigt försök. Och så då var ni där på kliniken och berättade, Mario, hur gick det med bedövningen den här gången?
Det gick vägen den här gången.
Ni får gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet, ni som blir sugna på den lilla
smaskiga detaljen.
Ja, exakt. Riktig cliffhanger.
Ja.
Nej, men det gick bra nu, så jag kände mig liksom ändå lugn och jag visste att de kommer vara extra noga den här gången, så det är lugnt. Det var extra mycket folk i lokalen. Och jag fick som vanligt, jag fick ta lite tabletter innan, lite så lugnande och lite morfin, och sen fick jag intravenös morfin, alltså genom armen då. Ja, jag försökte liksom inte titta så mycket runt mig där, utan bara lägga mig på britsen, ner med huvudet, och så var det. Och det är så mysigt, man har ju en liten sköterska, det hade ju även du sen, Elin, som liksom vars jobb är att sitta vid en sida, typ hålla en lugn och ge en morfin om man behöver och liksom. Och hon märkte ibland, för mot slutet där så började, när de skulle sy, så de syr ihop bägge testiklarna och själva pungen såklart. Och det, då började jag,
det låter alltid som att du menar att de syr ihop testiklarna med varandra.
Nej, det gjorde de inte.
De bara syr ihop dem så att de inte var öppna längre.
Precis. Det var ingen sån mardröms skräckfilm. Men, och då började jag känna lite, då började jag lite ont då, men inte så farligt, då var det ju på slutet där också. Så sen var det bara att ställa sig upp och gå, så att jag liksom tittade bara upp, jag blundade ganska mycket nu, jag kände ingenting liksom. Men jag fick veta att jag är extra känslig också, för det är liksom ofta, alltså så känner man ingenting liksom alls. Men jag har känt en del smärta när jag kanske inte borde egentligen känt någonting. Men det var lugnt så. Och sen när jag satte mig upp så kom, jag tror att det var morfinet som gjorde att jag blev helt, ja, jättenär på att svimma. De fick liksom ta tag i mig och jag fick en kräkpåse. Och då kom också någon otrolig smärta i pungen. Och det här är, vill jag inte skrämma upp någon med, för det här är inte vanligt liksom. Det är, oftast så verkar det kanske efter att morfinet har gått ut, men det är liksom inget så farligt. Men jag fick någon jättesmärta då, så då fick de rulla ut mig istället. Låg jag och åmade mig en stund, så fick jag en sån här akut spruta i rumpan.
Wow. Med mer morfin då eller?
Med mer morfin, så jag var riktigt god.
Han trodde att jag hade tre ögon och massa sånt.
Ja, det var riktigt spacat.
Elin, hur blir det för dig då? Tycker du att det är läskigt när han zoomar ut sådär, eller är det lite roligt?
Nej, det var ganska kul. Alltså jag var ju där i vilorummet och så kom det ut någon som skulle hämta vatten till dig, tror jag, och sa under operationen, han har det så bra, han ligger och småpratar hela tiden på operationsbordet. Och sen sa de så här, nu kommer han snart. Och sen kom de liksom lite stressigt och hämtade den här britsen som var i vårt rum. Så då fattade jag att han nog var lite yr eller mådde dåligt. Det var så konstigt, för då, jag såg ju när du kom ut att du liksom, du såg så sjukt ynklig ut, och så låg han så här och blundade och liksom, och då, då tyckte jag ju så synd om dig, men min reaktion blev ändå att skratta. Det kanske känns som att jag är en osympatisk person, ja, men det var, jag tror det var för att du såg så gullig ut.
Du skrattade också när du fick veta att jag hade azospermi.
Ja, men det kanske är min
chockgrej. Det är din nervositetsreaktion.
Ja, för jag blev ju inte glad när jag fick reda på det.
Nej.
Men sen, ja men han var rolig. Jag filmade honom lite när han var drogad. Fast då skärpte du dig, tyvärr.
Ja, men, ja,
men man hör ändå, du låter som världens fullaste person. Men,
och sen så fick ni lite tid då med varandra i ert lilla rum innan det var dags för dig att plocka, eller var det direkt ja, iväg?
Nej, för de vill liksom ta Mario så tidigt som möjligt och mig så sent som möjligt, men ändå innan lunch. För att det tar mycket längre tid ju. Alltså när de väl gör äggplocket så ser de direkt om det finns ägg. Men det tar mycket längre tid att hitta spermierna bland
vävnaden.
Ja, just det,
för de ska liksom gräva lite i vävnaden där.
Ja, ja jag tycker det, i mitt huvud har det varit att jag tänker att det är ett brudpar. Och att spermierna sitter i ett rum och dricker champagne och ska sminka sig jättelänge. Och sen kommer äggen och bara, tja, nu kör vi!
Alltså du är så bra, Elin, på att göra visualisera liksom allt som händer. Det är ju fantastiskt bra tänkt ju.
Tackar. Ja, men ja, så att vi fick vila där ganska länge och sen vid 12, alltså flera timmar efter Marios operation, så var det min tur. Och då fick man ju ha de där små roliga särkarna på sig.
Ja, sjukhuskläderna och sockerna. Och hatten.
Just det, ja. Mm. Men jag slapp ha den i vilorummet. Mm. Där fick jag känna mig lite mer fabulous. men så fick jag också några tabletter och sen gick jag in där inne. Och det var så sjukt coolt, tyckte jag.
Visst är det? Ja, det är så häftigt.
Alltså jag fick morfin också. Så typ som om jag hade druckit 2 champagneglas eller någonting.
Mm.
Och så hade jag... Och så låg jag i en gynstol såklart. Och så hade jag liksom 2 egna skärmar. Så att på den ena, alltså som bara var till mig, det var skitlyxigt. Den ena såg jag själva äggplocket i. Alltså när man ser in som på ett vanligt ultraljud.
Mm.
Och på den andra skärmen, så, för det var liksom ett litet labb i samma rum.
Ja, så du på fick den, skärm från labb.
Ja, så jag fick se rakt in i hennes mikroskop, i embryologens mikroskop. Så då såg jag liksom mina ägg. Och sen efter några... inte alls lång tid, så hörde jag så, nu har vi hittat första ägget. Jag bara, yes, då finns det ett i alla fall. Och sen fortsatte de. Alltså det gick ju skitsnabbt. Det tog kanske max en kvart. Och så hade vi sån tur så att, för det fanns 12 äggblåsor. Och det var ägg i alla blåsorna.
Oh wow. Då låg du och vila, Mario. Och så fick du Elin komma tillbaka till vilorummet efter det här.
Ja, då visste jag bara att det fanns ägg och så skulle de räkna dem. Så sen kom de in till oss och berättade att det fanns ägg i alla 12 blåsorna. Ja. 12 av 12, sa de.
Det är ju fantastiskt. Och fick ni också reda på hur många spermier de hade hittat då?
Jag har fått uppfattningen att de letade hela dagen. För att det var inte så... Alltså poängen med mikrotese är ju att det finns ett sjukt starkt mikroskop som gör att de kan titta in i testiklarna medan de letar, och då kan de se vilken vävnad som ser ut att innehålla spermier. Och det brukar vara ganska tydligt, men det var inte så tydligt nu. Och vi märkte på läkaren att han lät lite orolig. Bara, ja, vi får se om det finns några. Så att, och det hade inte varit så tydligt. Så att de hade liksom...
Så i efterhand så har de berättat att ja, vi var faktiskt oroliga att vi inte skulle hitta några alls.
Ja.
Oh, wow, så att resultatet av den där tesan ni gjorde gav förhoppningar som sen kanske inte riktigt infriades eller införlivades, eller vad man ska säga.
Ja, och de måste ju haft sån sjuk tur på den, tänker jag också, för där ser de ju inte vad de gör.
Nej. Nu vet vi ju lite hur det gick, men om vi ändå backar, om det hade varit så att de inte hade hittat en enda spermia på mikrotesan, hade man då använt spermadonator? Var det liksom preppat?
Nej, då hade vi hade ju 7 frysta.
Ja, då hade så man tinat upp dem direkt. Ja. Ja. Just det,
men det är ju, och folk kanske undrar varför vi gjorde mikrotest om vi ändå hade 7 i frysen. Men det är ju inte så jättebra förutsättningar att ha så få. Sen så kanske inte någon klarar upptidningen och sen råkar man sätta in dem i dåliga ägg eller vad som helst.
Mm. Nej, man ska ju säga att om man fryser ner spermier så pratar vi ju miljoner i vanliga fall.
Ja.
Så
ja,
sju är ju liksom...
De brukar inte frysa in när det är så få.
Just det.
Men de sa att nu hittade vi 7. Och det är inte säkert att vi hittar sen. Och nu var de så pass bra. De var liksom jättebra kvalitet. Så att då tyckte labbet tydligen att nej, men fan, vi har dem i reserv.
Mm.
Det finns plats i frysen.
Men hur många lyckades de hitta nu då? Eller vet man det? Alla de hittade tryckte de in, alltså, eller?
De slutade. För att senare på dagen fick vi reda på att av de 12 äggen så var det 10 som var mogna. Så då letade de helt enkelt tills de hittade 10.
Mm. Så de hittade 10 spermier och så satte de in dem direkt.
Och då gör de ICSI så de petar in den. Liksom. Så man försöker inte låta det ske naturligt i någon labbburk. Nej.
Nej, jag tror... Jag vet inte riktigt.
Tror inte det går när det är sådär?
Nej, jag tror inte det. Då gör man väl om det man har sädesvätska.
Ja, jag tror det.
De kanske inte har något att simma i, nej.
Nej, precis. De måste liksom
plus att det är lite riskabelt att göra så, tänker jag. Om det är så få.
Så att när dagen var slut så fanns det ändå 10 befruktade ägg.
Ja, eller i alla fall 10 stycken som de hade satt in spermier i.
Just det.
Jag fattar inte helt var gränsen för befruktat går, men vad jag förstod det så är det när de har celldelats en gång, och det fick vi inte veta förrän dagen efter.
Hur har liksom, var ni kvar på kliniken eller har de ringt er, eller hur har kommunikationen varit?
Först var vi kvar på kliniken kanske en timme efter mitt äggblock, och då fick Mario mer morfin, och då trodde de nog att ja, men så behöver han vila en kvart, men då fick du världens snefylla. Du, alltså man ska också lägga till historien att Mario är ganska lättpåverkad även när han dricker öl. Så att du är säkert lättpåverkad med morfin då, tänker jag också. Så vi fick vara kvar en hel timme extra för att han satt så här, höll på att spy.
Så ja, det var när jag ställde mig upp så kom det någon jäkla attack.
Men vid 3 så stack vi hem inom citationstegen. Alltså till
det underbara hotellet i Göteborg.
Ja. Mm.
Så när fick ni nästa information? Var det dagen efter då?
Ja, precis. Dagen efter så kollar de hur det har gått under natten. För de filmar embryona, eller spermierna och äggen, med en timelapse. Så att de liksom kan se, det som att de filmar och sen snabbar upp. Så att då kan de se i vilken takt det... För det handlar inte bara om hur många celler det blir, utan också hur fort eller långsamt de delar sig och hur de delar sig.
Mm.
Och då ringde de dagen efter jag och berättade att det fanns 6 normalt befruktade ägg.
Och vad var ni då i sinnesstämningen? Kände ni att det var bra, eller vad tänkte ni?
6 befruktade ägg kändes då jättebra, tycker jag.
Mm. Mario började gråta av glädje.
Ja, det var, alltså då, ja, men då var vi ju helt så inställda på att det kanske inte har gått alls. Liksom.
Mm.
Det kändes helt fantastiskt. Jag blev liksom, jag brukar inte lätt börja gråta.
Brukar du inte lätt börja gråta?
Det brukar jag väl inte.
Du gråter typ varje gång vi kollar på film.
Ja, men det är Disney-filmer och lyckade liksom befruktningar. Det är de 2 grejerna.
Okay.
Annars inte.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så då fick ni reda på att det kanske var så att man skulle vänta ända till dag 5 med att sätta in, va?
Ja, men då, ja, för vi hade ju själva tagit reda på att det kan vara bra att vänta till dag 5. Eller då har ju de som liksom som ska dö, eller vad man ska säga, innan dess redan dött. Jag vet inte om man säger dö när det är så himla tidigt.
Slutat utveckla sig.
Ja.
Ja, och så kan man tydligare se vilka som är bäst, alltså vilka embryon, eller då på dag 5 kallas de blastocyster då, om de har kommit så långt. Och det betyder att de har över 100 celler.
Och att de har bildat som ett liksom extra membran runt sig.
Ja, precis. Mm.
Så då går det att utvärdera hur bra eller dåliga de är.
Mm, det är enklare att se då liksom att exakt. Ja, det här är klart bäst embryo. Så, och det är ju, vi var även på en sån här litet webbinarium med Olga från Olga-kliniken i Ryssland där du var.
Mm.
Och hon förespråkade också dag 5. Jag tror det var vi som ställde den frågan faktiskt då. Var hon, och då var hon så solklar liksom att dag 5 finns inget annat. Liksom.
Men så är det liksom standard vid mikroteser att sätta in tidigare. Och det är väl för att det brukar vara så få. Alltså det är nog ganska vanligt att det är 2 till exempel. Och då är det ju, kan man ju lika gärna... Alltså det är inte som att de skulle klara sig i labbet men inte i livmodern. Alltså så då kan man lika gärna sätta in dem. Men då, ja, då fick vi reda på att det var 6 stycken och så pratade vi med läkaren på eftermiddagen. Och så kom vi överens om att ja, men vi odlar till dag 5. Och så hoppas vi att det funkar helt enkelt.
Så då bestämde ni för att åka hem?
Ja, det gjorde vi. men sen då på dag 2 så ringde en annan läkare härifrån och sa att det fanns nu 3 som såg bra ut. Och då känns det ju liksom, det är säkert jättebra med 3, men det blir så läskigt när det liksom försvinner embryon, ja. Eller vad man ska säga.
Det är det här som är så jäkla jobbigt med det psykologiska och det här fram och tillbaka och upp och ner.
Ja.
Så man hunnit först är man jätteorolig och sen har man lite hunnit vänja sig vid det här goda resultatet av 6.
Ja.
Och då blir ju helt plötsligt 3 att man har tappat hälften.
Ja.
Fast det från ursprungs liksom, utgångspunkten kanske 3 är jättebra.
Ja, ja men då bestämde jag precis. Och jag tror det framförallt är väldigt normalt med 3 när det är mikroteser. Jag tror att vi har lite... eller har, nu vet vi inte hur många vi har just nu, men jag tror att vi hade lite fler än vad som är vanligt vid mikrotese.
Ja, från början, ja. Mm.
Ja, men så, då bestämde vi bara, men nu stannar vi bara i Göteborg. Alltså det känns ju som vad som helst kan hända hela tiden. Det är skitläskigt om vi är i Malmö då, om de bara, ni måste komma nu!
Ja, verkligen. Men, så då, men det var ändå fortfarande ambition om att sätta in på dag 5.
Nej, då bestämde vi med kliniken att vi skulle komma hit dagen efter, alltså på dag 3, odlingsdag 3. Och antagligen sätta in, men vi skulle prata om det också. Mm.
Också så fint då att ni är på en klinik som har öppet lördag och söndag.
Ja, ja, vi har fått så sjukt.
Vill man ju bara service. Tillägga här.
Men då ringde vi, eller just det, när vi var på väg hit på dag 3. Det här är, nu kommer ni med hela berg- och dalbanan. Då ringde läkaren. Och sa att nu var det 4 som såg bra ut.
Ja, en hade hämtat sig.
Ja, och så sa han, ja, så nu är det 4 av alla 7 embryona. Och vi bara, 7 embryon? Det var väl 6. Inte 7, det var väl 6. Då är det en av dem, alltså för första dagen så ska de ha delat sig till 2 celler. Och så var det en som bara hade delat sig till en cell, men de slänger ju inte den liksom.
Nej, och så den
lilla jokern har bara brrrt, ja, sprungit i kapp.
Det är inte helt fascinerande alltså.
Jo.
Så 7 embryon såg bra ut. Alltså så liksom det var hyfsade 7
att
hyfsade.
De såg ut som att
4.
De skulle kunna, att de är i alla fall inte så dåliga lika. Så att man tar bort dem.
Nej. Och så lät det ju dagen innan att liksom nu är det bara 3. Det är de andra liksom inte med längre.
Nej.
Och sen helt plötsligt var det 7.
Ja, men det säger ju väldigt...
Som är,
det säger ju ganska mycket att den där lilla jokern helt plötsligt kom med att det liksom, bara för att det ser dåligt ut på dag 2 så betyder inte det att det är dåligt på dag 5.
Mm.
Så att då bestämde vi, ja men då kör vi till dag 5 i alla fall. Då väntar vi till dag 5.
Ja, nu är det dag 5 och ni är på kliniken och om en timme, Elin, ska du göra en insättning.
Ja.
Förhoppningsvis.
Ja, jag hoppas. Jag antar att de hade ringt oss om alla har
ja,
dött.
Det hade de. Ni hade inte fått sitta där på kliniken nu om ni inte ska göra insättning. Det kan jag lova.
Det har varit lite väl taskigt. Ja.
Men ni vet inte vad som har hänt sedan dess. Så att det senaste ni vet är att det fanns 4.
Mm. 4 bra av 7 möjliga. Helt enkelt. Ja, så nu det ska bli väldigt spännande att se. Det kan ju ha gått hur som helst. Det kan ju vara förhoppningsvis då inte att alla har försvunnit, men att det kanske bara är en som ser bra ut, och det är ju bra, det är ju det som är målet. Eller så har alla blivit jokrar och blivit skitbra.
Det kan, ja.
Vi känner ju inte våra barn.
Men det är så fint också att vi och lyssnarna får vara med i det här mitt i, för att de här grejerna glömmer man ju bort sen väldigt fort. För att liksom, så fort man får reda på ny information så glöms den gamla informationen. Så beroende på var ni kommer vara nu, så är det det som kommer bli er. Ja, så här många hade vi. En sattes in och X kanske fryste, som vi får hålla lite tummarna för det. Men det är så fint att vi får vara med om hur de här 5 dagarna, vad mycket som kan hända.
Ja, för alltså, när vi fick reda på att det var 3 kvar, då, alltså 3 räcker ju verkligen, men då blir man ju rädd. Okej, men tänk om alla de 3 också där. Då var vi liksom skitdeppiga. Ja, vi var jätteledsna.
Ja, det var, alltså det, just känslomässigt, den här perioden har varit helt... man fattar ingenting. Alltså så himla högt och så himla lågt. Mm. Liksom precis efter varandra. Och vi var helt utmattad.
Vi sa ju innan, alltså innan vi ens hade åkt hit eller börjat med hormonerna eller någonting, så var det ju så här, ja men det är klart vi vill odla till blastocyst om vi kan det. Och sen så fort de sa, nej men ni kanske behöver sätta in dem tidigare, då är det som att vi bara, ja, kom till oss så vi kan ta hand om er. Och det hade vi inte alls kunnat tänka oss in i innan, att det blev sådana känslor.
Ifall att någon ska göra detta och fundera på om det är dag 3 eller dag 5 som är bäst, så är inget av alternativen är dåligt. Alltså man kan sätta in på dag 3, det är inget fel med det, eller dag 2 till och med. Det har bara mest att göra med hur många man fått ut, och så får man ha en dialog med läkaren. Liksom. Så vi vill inte sitta och säga att ni måste göra på dag 5, det är asbra.
Nej.
Jag tror att man liksom, när man är på en klinik och är mitt i en behandling, då får man liksom förlita sig på att den läkare och den kliniken gör det som är bäst för en.
Ja, precis.
Ja, och jag vill också säga, om det är någon med azoospermi som lyssnar eller någon som ska göra mikrotese, att det brukar, ja men det har jag redan sagt, men bara så att man inte blir besviken om det inte är så många embryon. För jag tror att läkaren sa så här, ja nu är ni som vilken IVF som helst, i liksom mängd embryon.
Mm.
Vi har levlat upp till vanlig IVF.
Just det, man ska nog räkna med färre.
Ja.
Och igen, där är, det är också en bra grej att man inte heller ska jämföra sig med andra, utan man får liksom ta...
Nej.
Sin behandling utifrån sina förutsättningar.
Och det, vi vet ju inte hur det här går. Alltså, ingen av dem kanske fastnar. Det behövs ju bara ett bra som det går bra med, helt enkelt. Mm.
Jag tänker också, min erfarenhet, jag ska bara flika in det som ju inte har något med er behandling att göra, men min erfarenhet är att de kliniker som har hållit på länge, som till exempel du berättade, Maria, att Olga var så där supertydlig, de har ju liksom vant sig vid en standard att de alltid använder blastocyster, och det har ju med en massa olika anledningar att göra. Dels medicinskt tror jag de tycker att det är bättre, de tycker inte att de gör ingen skillnad på en livmoder och ett labb, men också handlar det ju om att deras patienter reser dit, det vill man ju inte göra i onödan och sådär, medan man i svenska systemet och särskilt i landstingssystemet så har det varit så historiskt, det är ju inte så länge, men att man räknas som en liksom genomförd behandling om man gör en insättning. Så därför så har det historiskt sett i Sverige varit väldigt viktigt att göra en insättning. Så därför kommer alla svenska läkare ifrån att det är bättre att göra en insättning på dag 2 än att odla till blastocyst. Men det finns ju inga bevis för det ena eller det andra. Det finns massa olika studier som bevisar det ena och det andra. Om det fanns ett sätt som var bevisat, så skulle ju alla använda det. Så att man får liksom bara helt enkelt förlita sig på att den kliniken man har valt vet vad de gör utifrån sina förutsättningar.
Mm. Ja, de är ju experter.
Ja, men liksom, det finns ingen anledning att ifrågasätta dem, tycker jag. Om Olga har kommit fram till att de alltid ska använda blastocyster, fine. Och om någon klinik som ni använder eller någon annan använder har kommit fram till att det är bättre att sätta in på dag 2. För att de har statistik som säger det just hos sig i deras labb och så. Så då är det ju bara att gå på det.
Mm. Och de slänger ju inte såklart de embryonerna som de inte sätter in. Utan om det finns fler embryon så låter de ju dem odlas vidare till dag 5. Och så fryses de in.
Jag tycker här också att det blir jätteolika beroende på hur många behandlingar man har gjort. Och liksom, är det ens första behandling så längtar man ju efter att få in ett embryo och liksom gå med det. Har man gjort det 18 gånger så kanske man inte vill sätta in ett embryo som ändå man vet kommer skita sig och så vidare. Så det finns liksom massa olika aspekter att lägga in här. Och det tycker jag att alla ni som hamnar i det, diskuterar det med er klinik och kom fram till något. Liksom.
Ja. Och det kan vara bra också att ha en idé. Jag tror att det kan vara bra att ha en idé innan man kommer så långt så att man ska göra själva IVF-en. Eller liksom ägguttag eller operation eller vad det nu är. Att liksom man har, okej, om vi får ut så många liksom, eller på ett ungefär, så kan vi, så säger vi att vi vill ha till dag 5. Och, eller om det ser ut så här så kan vi, så att man, för att det är, alltså det var jättejobbigt att ta det beslutet. Vi hade pratat om det, men det kändes ändå som ett svårt beslut att ta när det kom till kritan och vi stod där och pratade med läkarna och de ville ju inte säga gör si eller gör så, för att det är, liksom, ja, det är vårt beslut och det var, då hade man önskat att det fanns ett rätt sätt liksom, och så då är det bara det som gäller, så vet man att det blir rätt. Och vi var ju så säkra på att vi skulle vänta till dag 5. Men det går inte att förstå förrän man är där hur mycket man vill ha tillbaka det där embryot. För då börjar man liksom ha någon slags känslomässig koppling till dem nästan.
Det är ju som små barn som håller på att odlas där. Den vill
ja,
bara
de ska inte ligga på labbet.
Exakt.
Ja. Exakt. Det var också skönt med att vi stannade kvar i Göteborg, för då var vi i alla fall lite närmare dem. Än om vi skulle åka till Malmö.
Det kändes så sjukt faktiskt om man skulle lämna dem.
Men ni fick också komma in då på dag 3 och ha den här diskussionen på kliniken och träffa läkaren och så.
Så vi fick sitta här och vi fick se hans, eller jag vet inte om det var hans, men klinikens liksom tabell. Ja. Och så fick vi se så här, dag 1 då har den celldelat sig så många gånger. Dag 2 då har den inte celldelat sig alls. Dag 3 då hade den celldelat sig så här många gånger. Mm. Och så för att han skulle förklara att det har liksom inte bara att göra med hur många celler den har i slutändan utan hur den tar sig dit.
Fint att ni liksom har, dels att ni har liksom pluggat på, läst på, gått på webbinarier så att ni kan så här mycket, och sen att ni blev insläppta så här långt i alla detaljer och fick vara med om det.
Han hade en bra liknelse, för att det kan vara så svårt att förstå, och framförallt för våra vänner och sånt som har gjort ett väldigt bra jobb med att sätta sig in, måste jag bara säga. Men det är ju skitsvårt att fatta. Men att det är ju som vädret. Alltså att man kan se en prognos på dag 3. Ja, det ser ut som att den här kommer vara den starkaste. Men det kan lika gärna ändras precis som vädret.
Så bra liknelse, ja. Mm. Det är verkligen ja, så sant. Men och där tänker jag också att man ska lägga en brasklapp för er som inte vill vara insatta och kunna alla detaljer utan bara vill få behandling och sen inte veta något mer, så är ju det okej också.
Ja, verkligen.
Så det, liksom, man är individer, det går inte att jämföra behandlingar. Det är så himla olika för alla.
Mm. Jag kan tänka mig att det kan vara skönt också att så här, nu är det i läkarnas händer, vi släpper det, vi vill inte veta mer än så.
Ja, alla är ju så olika. Mm. Men hörni, det är ju väldigt spännande nu då.
Mm. Det kan man säga. Nu är det dags för morfin.
hur känner ni?
Ja, nej, men jag är så fruktansvärt nervös. Det känns som att jag vet inte. Det går inte att jämföra med någonting. Det har ju varit sån otroligt lång väntan liksom, för detta. Vi har hållit på i 2,5 år snart. Men jag försöker i alla fall tänka, eller det har vi pratat om också, att så här, om det skiter sig helt nu, om vi får det sämsta beskedet, betyder ju egentligen bara att ja, då försöker vi en gång till. Alltså det är inte över, precis som varje steg av processen hittills. Liksom. Får man ett dåligt besked så betyder det bara okej, en extra bump on the road. Men vi har 7 i frysen också. Vi kommer testa med dem. Vi kan göra fler TESA-operationer. Tror eventuellt att man kan göra fler mikroteser. Helst inte såklart, men jag tror
men det. Men det blev ingen till frysen av den här mikrotesan. Det hittades bara, men spermier till dem äggen som ni hade?
Ja, så framförallt tror jag att de slutade. alltså jag fick uppfattningen att de satt hela dagen och letade. Ja. Och så fick de reda på att det fanns 10 ägg, så att då slutade de leta när de hittade 10 spermier.
Vilken grej ändå att de satt och geggade där och letade och letade och letade. Det är så galet att man kan göra det ju.
Ja, ja. Verkligen. De är bra på vad de gör.
Men du Mario, vad är det exakt du är liksom nervös för?
Nu vet vi ju inte hur många som har klarat sig och hur fina de ser ut liksom. Och när det finns så mycket hinder, alltså vi räknas ju som liksom kanske den svåraste gruppen av infertila. Mm. Och då känns det bara som att oddsen är emot oss hela tiden typ. Mm. Så, men hittills har vi bara fått, i princip i alla fall, bara fått bra besked.
Men så du är nervös för hur många embryon det ska vara kvar och om det blir någon insättning? Eller är du nervös för om det blir ett barn eller inte? Eller någonting på väg däremellan?
Ja, jag tror inte jag kommer vara lugn förrän barnet har tagit examen.
Det var precis det jag far lite efter.
Så det, men jag får ju bara lära mig att... Jag vet inte. Jag tror inte jag kommer bli en orolig förälder på grund av detta. Men det finns kanske en
liten Alla föräldrar risk. Är väl oroliga, tänker jag.
Ja.
Men du menar en extra orolig?
Extra orolig, ja.
Kanske.
Nej, jag tror inte jag kommer bli det. Men ja, så att jag tror nog känslan är, eftersom vi sitter här på kliniken, att de nog kommer sätta in ett embryo. Men ja, det ska fästa också och liksom det ska klara sig till vecka 12. Ja.
Mm.
Det är jag nervös för. Att allting ska, och för varje bra besked som vi har fått så har jag blivit lite extra nervös, för då känns det som att vi kan inte bara få bra besked. Alltså snart kommer smällen.
Men vi fick liksom, ju först ett skitdåligt besked att det inte fanns några spermier i din sädesvätska, så
ja.
Tänker att balansmässigt kan vi väl visst då bara få positiva besked.
Mm. Ja, ja. Och ni har ju fått den här, ni hade ju den här dippen dag 2 där det gick.
Ja,
just
det.
Så.
Ja.
Men ja, det var lite kompensation.
Mm. Elin, hur känner du då?
Jag är mycket lugnare än Mario. Jag är lite lagom nervös. Men mest är jag peppad. Alltså på, dels för reda på hur många det är. Och okej, det är det jag är nervös för. Jag vill ju såklart att det ska finnas ett som fastnar i mig, och att det ska finnas blastocyster som de kan frysa in. Mm. Det är ju jackpot om det är det beskedet vi får. Så jag är lite nervös, men jag är mest faktiskt peppad. Vilket är skönt, för det är ju mig de ska vara i, så det är bra om jag är lugn.
Ja, och själva insättningen är ju inte så mycket att vara nervös för om man har gjort ett äggplock, för det är ju en lätt grej. Men också coolt ju att du ju med stor sannolikhet kommer få se det på skärmen. Också.
Ja.
När de liksom släpper. Det är kul att ha kort på. Om de inte tar det åt dig så kan du ta själv.
Alltså på själva insättningen eller på,
ja, men
på
de
embryot?
Liksom när de släpper embryot så är det som en liten vit prick liksom, som man kan ta. Jag har bild på när Liv liksom precis kom in i mig.
Wow!
Ja.
Och det måste jag fråga.
Det måste du försöka få till.
Ja.
Så, och jag tror att jag tog nog det med min telefon, tror jag. Fast de liksom, de gjorde på något sätt någon markering på ultraljud på skärmen så att man fattade vad det var liksom, här för mig.
Mm. Oh, det ska jag fråga. Bra tips.
Mm. Ja.
Och jag ska också fråga om man kan få en bild på embryot som de sätter in. För om
ja,
den, om den överlever och blir ett barn, så är det skithäftigt. Här är du när du
låg i labbet.
Fem dagars embryo, ja exakt.
Ja, det är inte många som får chans att se sig själva i så tidigt stadie.
Och de bara, vad snygg jag var.
Hur ska ni klara av den här så kallade ruverperioden som kommer nu då, efter det här förhoppningsvis?
Jag vet inte, men eller jo, alltså vi har ju total isolerat oss nu, alltså ännu mer. Vi har inte träffat en själ förutom den barnmorskan som gjorde ultraljud på mig. Så vi kan ju, nu tänker jag att vi kan träffa folk utomhus i alla fall. Så jag tänker att jag ska distrahera mig genom att träffa kompisar utomhus. Och jobba. Men det kommer ju vara sjukt svår väntan. Och vi vill inte heller säga, jag är så himla öppen med mina vänner hela tiden, men vi vill inte säga vilken dag vi ska göra testet. För att de kommer kunna lista ut på huruvida jag svarar eller inte svarar, vad det var för besked.
Ja.
Så att då kommer jag inte kunna säga det till dem heller. Det kommer vara svårt för en sån som jag.
Ja, men det där får man liksom räkna ut lite, för det kan också vara olika från gång till gång och sådär. Jag har ju testat alla möjliga, har berättat precis när det är. Jag har strutsat och inte berättat någonting, så alla blev urstressade över hur de skulle fråga och sådär. Min erfarenhet, min egen personlighet, så tyckte jag att det bästa var när jag supertydligt sa en dag, fast den var 2 eller 3 dagar efter den reella testdagen. Så då trodde ju inte någon att jag hade ljugit eller liksom fifflat med dagen, utan då trodde ju alla att det var då. Och sen hann jag få besked och vänja mig vid det och skriva mitt narrativ och liksom landa i hur jag skulle svara då. 2 eller 3 dagar senare liksom.
Men det kan inte vi göra nu, för våra vänner kommer säkert lyssna på det här, så då har vi redan avslöjat det knepet.
Ja, eller så bara säger du, fast jag sket i det, utan nu har jag bestämt mig för att berätta. Så,
vi har faktiskt gjort i ordning ett meddelande som vi ska lägga ut. Vi har ju ett Instagramkonto där vi berättar om det här, The Pursuit of Kiki.
Det, och lyssnare, där måste ni in och följa. Så himla bra. Så mycket bra information och så härliga bilder och härlig information och detaljer och man blir ju bara tack, glad att man får vara med.
Det, jag tycker det har en parentes, men det har varit jättebra terapi för mig att ha det kontot. Alltså dels öppna, vi hade ju det först för att berätta för vår familj och våra vänner vad som händer. Och sen när vi hade varit med här första gången så märkte vi att det var jättemånga som ville. Eller som saknade någon som pratade om manlig infertilitet.
Jag tycker liksom att ja, communityn på Instagram där folk då kan välja att ha avidentifierade konton gör ju att det blir väldigt bra, tycker jag.
Ja, men dels är det ju, alltså dels är det härligt att jag har ju kunnat fråga så här, då när jag blev varm i ansiktet, bra, har ni fått det? Och så, så var det skitmånga andra som hade fått det. Men också, alltså bara att skriva, det behöver ju inte vara på Instagram. Jag vet att du har pratat om att ha en skrivbok och sånt. Men att skriva om varje process gör ju dels att vi har lärt oss mer om hur det funkar, men också, ja, och då var det det. Alltså man liksom strukturerar upp hela det här kaoset på något sätt i sin själ. Så att du pratade innan om att man kommer ju bara ihåg det senaste som hände. Men det känns som att jag kommer komma ihåg i alla fall varje steg mycket bättre, jag tror det i alla fall. Men, och det känns skönt att liksom sortera upp sina händelser och känslor.
Ja, ni kommer vara så glada att ni har kvar det sen. Jag är så himla ledsen att jag inte har skrivit mer.
Men vad frågade du mig? Det här var en parentes från någon annan fråga som jag skulle svara på.
Hur du skulle klara väntperioden.
Ja, just det. Och då har vi gjort i ordning ett meddelande. Det var där vi var. Vi har gjort i ordning ett meddelande där det står så här, viktigt meddelande. Fråga inte oss när testdagen är och försök inte lista ut det genom att ställa frågor. Nu kommer vi vill... För det är därför vi inte vill att de ska göra det, är ju för att vi vill kunna, om det blir positivt, vill vi ju liksom kunna berätta i verkligheten, om man nu kan skilja det så nu för tiden, men för våra vänner och familj.
Såklart.
Och först, och om det är negativt så vill vi själva bestämma hur vi vill sörja och hur, vi vet ju inte hur vi kommer känna heller.
Så bra,
vi kommer berätta där hur det har gått, men kanske inte, vi vet inte när, helt enkelt.
Nej. Det där är sånt där som man kanske inte har tänkt på innan när man är helt IRL. Det blev ju samma för mig att jag var ju IRL när jag åkte till Ryssland, och mer eller mindre i alla fall, och berättade om det. Och sen kom jag på, men om jag blir gravid, då innebär det alltså att jag då helt plötsligt ska berätta för hela världen att jag är gravid i vecka 4 i ett bräde liksom. Det kanske man vill göra face to face med sina närmsta och liksom.
Ja.
Så då tog vi faktiskt höjd och sände de avsnitten lite senare, så att jag fick lite tid
smart
att ta hand om det själv liksom. Så jag tror när vi berättade i podden så var jag i vecka 7 eller 8 eller något sånt.
Okej. Det är ju genom att lyssna på den här podden som jag har börjat tänka på att vi kanske inte ska säga testdatumet.
Nej.
Så tack för det tipset.
Och det var det lilla. Och det är jag som ska säga tack till er. Vi har ju också fått lite frågor från lyssnarna, men jag tänker att vi får pausa och spara dem till nästa gång ni kommer tillbaka. För nu vill jag ge er lite peace och förberedelse inför det här spännande som ska ske om liksom jättekort tid.
En halvtimme kvar, exakt.
Ni sitter liksom på kliniken. Det är ju helt galet.
Vi sitter på någons kontor här som vi fick låna. Väldigt snällt.
Så bra ju. Det var faktiskt exakt så. När jag var i Ryssland och gjorde min insättning så fick jag efter insättningen hoppa in i någons kontor. Och så spelade Annika och jag in ett avsnitt.
Oh, wow.
Ja, det måste ha varit stissigt. Var du, alltså, ni jag var så på samma ställe? Var ni på samma ställe alltså, då?
Hon var ju i Stockholm och jag var ju i Sankt Petersburg.
Ja, det måste
det avsnittet tror jag heter From Russia with Love eller något sånt där. Kan ni lyssna, gå in och lyssna på. När man hör att min röstläge är lite mer så här hela tiden. Hörrni, jag och alla lyssnare håller såklart alla tummar och tår för att det blir en insättning och kanske också något till frysen. Och att ni får en period här nu som ändå känns okej. Det är ju så jävla nervöst och tufft och hej, det är så mycket upp och ner. Men det kommer ju på ett eller annat sätt, precis som du sa Mario, så kommer det ju förr eller senare gå bra det här.
Det är vi övertygade om.
Ja, det är jag också. Och så håller vi tummarna för att ni kommer tillbaka snart.
Det gör vi gärna.
Det gott. Hörrni, lyssnare, puss och kram. Vi ses om en vecka. Hej då!
Hej då! Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.